Du lyssnar på boken Lanthandlerskans son, skriven av Lars Sund och inläst av mig, Christian Sandström. Till Gudrun, med kärleksfullt tack för stöd och kritik. Första dagen, lördagen den 13 juni 1992. Prolog med Åra. Kort före sin död slog min morfar sönder åldringshemmets nya färg-tv med en åra. Han skadade en person, skrämde vettet ur resten och satte igång en eldsvåda. Sen rymde han. Det resulterade förstås i en skandal som satte en ful fläck på hans eftermäle och grusade min mors förhoppningar om en ståtlig och värdig begravning i Siklaks kyrka, med hela släkten mangrant församlad och affärsbekanta, folk från politiken och förvaltningen, några av min morfars gamla flygarvänner och kanske rent av trafikministern, sydösterbottning och god vän till min mor, bland de sörjande. Min mor är en mästare när det gäller att regissera begravningar. Hon har till fullo förstått att dylika ceremonier arrangeras icke för de dödas skull, utan för de levandes. Hon hade redan i hemlighet börjat förbereda min morfars jordafärd. Nu fick hon nöja sig med en akt i ytterst stillhet i kretsen av de allra närmaste. Skedde begravningen i tysthet var pratet och ryktesspridningen desto livligare. Ty min morfar Otto Näs valde att sluta sitt liv i stor stil, på flykt och efterspanad av polisen. Det var inte första gången han var efterlyst. Min mor försökte bortförklara det skedda med senilitet. Otto var ändå 94 år gammal och även om han före den sista skandalen inte visat några tecken på sviktande själsförmögenheter är det känt att demenssjukdomar understundom kan få skrämmande hastiga förlopp. Minns hur det gick för president Kekkonen? Sanningen är emellertid att Ottos angrepp på åldringshemmets tv-apparat och hans rymning ingalunda var yttringar av åderförkalkning, utan noga planerade handlingar. Han hade omsorgsfullt valt tidpunkten och hans flyktväg var förberedd. Han hade rent av tänkt på att sätta på sig ett par gummistövlar för att eliminera risken för en elektrisk stöt. Den som förbereder sig med en sådan grundlighet har knappast fått sitt sinne förmörkat av senilitet och gentäppta ordrar. Otto angrep tv-apparaten en varm och vacker lördagskväll i början av juni. Han hade i drygt år bott på Zetterbergska stiftelsen i Vasa, ett privat åldringshem som sedan gammalt i folkmun kallas Borgarhemmet, vilket säger det mesta om dess invånare. Min mor hade förmått Otto att flytta dit sedan man konstaterade att han hade prostatacancer. Tumören ansågs inte speciellt elakartad och läkaren sade rent ut att Otto med största sannolikhet skulle hinna dö av andra orsaker än cancern. Men trots denna efter omständigheterna hyggliga prognos drabbades Otto av nedslagenhet och lät sig med överraskande foglighet placeras på Borgarhemmet. Han tycktes finna sig väl till rätta i sitt rum, från vars fönster man kunde skymta en flika av Stadsfjärden och Hovrättsparkens träd. Strax efter klockan 10 denna olycksaliga lördagskväll rådde tystnad och stillhet i det gamla åldringshemmet vid Sandögatan. De långa, mörka korridorerna, som luktade syrligt av bonvax och klorin, låg öde, och de flesta invånarna hade redan dragit sig tillbaka för natten. I tv-rummet hade emellertid en liten skara av de piggaste åldringarna samlats, jämte fru Finne, som var nattdijour denna helg, och som hade bakat en fyllkaka med mängder av tjock vispgrädde och säsongens första jordgubbar. Fru Finnes fyllkaka var det enda skälet till samlingen. Det andra, och viktigare, var att Sveriges TV sände ett nytt avsnitt av serien Dallas. Punktligt 9:55 flödade vignettmusiken till Dallas ur tv-apparatens stereohögtalare, och med ett öga på den stora bildskärmen lutade sig fru Finne fram över kaffebordet. Med en belåten suck lät hon tårtspaden sjunka ned i fyllkakans mjuka inre. Bakom hennes rygg gled tv-rummets dörr tyst upp. Inrammad av dörrkarmen stod Otto Näs, orörlig som en vakt.